Tjena, Charlie Berglund här. Nu är det årets slutspel och glödhet hockeydramatik. I Hockeyallsvenskans slutspel skapas nya hjältar i jakten på klivet uppåt. Och i SHL, där glöder isen i fighten om SM-guldet. Och i NHL, ja, den närmar sig jakten på Stanley Cup. På ATG.se finns ett brett utbud av spel på allt i alla matcher. Vem vinner? Med hur många mål? Och vem avgör? Det finns massor att välja på hos ATG.se. Du måste vara över 18 år för att få spela. Och vid oro för spelproblem, besök stodlinjen.se.
Podplay. Härliga, fina måndag. Solen har gått upp på många ställen runt om i Sverige. Ja, det är en ny hockeydag, nya möjligheter och såklart ett nytt avsnitt av Sanne och Svensson med nummer 112.
112, ja, det kan man väl förknippa med Pontus Widerström som nyligen meddelade att han kanske lägger av efter denna säsong. Han hade alltså 112 mållösa matcher i rad, alltså drygt 3 år innan han 2021 gjorde mål mot Rögle.
En som var van att göra poäng, det var ju Henrik Sedin, vars högsta poängnotering i NHL-karriären var just 112 när han vann poängligan 2009-2010.
Många har skickat in 112 och förknippar dem med SOS Alarm. Innan 1996 så var det faktiskt nummer 90 000. Vi får se om vi spelar in 90 000 poddar, ja, om vi kommer upp till det. Det var lite roligt för att det var någon som blev förvånad där bara. Var det ett annat nummer till SOS Alarm? Och det var det faktiskt innan 1996. Men på temat larmnummer. 2011 så spelade du en SM-final i Skellefteå, Kraft Arena och med ditt Färjestad. Och det gick så hett till att larmnumret 112 fick användas. Minns du varför?
Jajamensan. Emil Kåbergs vita handskar satt på handsktorken och de rök. Ja, de var heta men lite för varma. Så hallen fick utrymmas men vi spelare fick vara kvar i omklädningsrummet. För det, på en annan tema, tåg. Det kan gå hett till också kanske. I alla fall i finalserien mellan Umeå och Jönköping så är det just 11,2 timmar städerna emellan.
Intressant vad just det där komma två innebär. Är det 13,5 minut eller vad det är? Ja, vi får se vad det är. Du är på temat 112 också. William skickar in, ger oss kärlek. Podcasten Sanne och Svensson har gjort 112 mediokra avsnitt om man inkluderar det nuvarande.
Härligt, underbart. Ribban ska ligga högt uppe, det är helt rätt William. Pavel Brändel gjorde på 2 säsonger i Mora och Brynäs 112 poäng. Och Andreas Andreas Hadelöv, ja, han innehar rekordet för flest spelade slutspelsmatcher med målvakt i SHL på 112 stycken.
Vi får se om det blir starstruck när jag säger detta, men svensk hockeys stor grabb nummer 112 är Börje Salming.
Kung Börje ska vara nummer 1 såklart, men han är 1 i mitt hjärta. Du, den 3 mars 2003, jag minns det som igår. Timrå mot Luleå i kvartsfinalen. Timrå, mitt lag, vann med 2-1. Marcus Mackan Åkerblom, nuvarande assisterande förbundskapten, avgjorde efter 112 minuter.
Och 1-12 var det kvar när Per Albrand satte det kanske viktigaste målet i Linköpings historia när han kvitterade mot Modo borta och de spelade till sig ett nytt kontrakt i efterföljande elitseriesäsong. Och nummer 112 blev följande spelare draftade som Tim Söderlund, Victor
Arvidsson. Ganska stora namn här, va?
Ja, det får man säga eftersom vi även har Jakob Moverare och sen har vi kanske ett stort namn också. Sanne Lindström, draftad av Colorado som nummer 112 i den 4:e rundan. Men frågan är, fick du lite hybris när du åkte över direkt från Huddinge, direkt över och trodde att du skulle spela i NHL, eller hur var det?
Nej. Jag tackade faktiskt nej till kontraktserbjudande. Jag tror det var på andra eller tredje gången då efter några arga samtal från Colorado så åkte jag över. Men tanken var ju inte att jag skulle spela i Colorado och NHL. På den tiden hade ju Colorado, det har de nu också visserligen, ett helt magiskt lag med ena storstjärnan efter andra. Tanken var att jag skulle marineras, formas och utbildas i farmaligan i 2 år för att få chansen tredje året i NHL. Det fick jag visserligen inte, men det var underbart roliga år och utvecklande år ändå. Ja, Svensson, du sitter på ett, din vana trogen när vi spelar in podd, på ett hotellrum. Vilket är det nu?
Nu är det Clarion Victoria i Jönköping. Första gången jag provade ett riktigt gammeldags fint hotell, så att det, nej, det är trevligt.
Du, antiklimax, eller hur kan man beskriva kvällen i Jönköping och Kinnarps Arena?
Ja du, det är väl rätt beskrivet att det är så. Det var väldigt laddat för fest. Nedanför mig satt Adam Almqvist, André Pettersson, Mattias Tedenby. Det var väldigt uppdukat för att man bara skulle spela hem det. Harris var säkert bokat här borta i närheten för att man skulle festa till i alla fall in på småtimmarna. Och så blev det som det blev. Det stod väl ändå klart hyfsat tidigt var det här var på väg. Björklöven fick, när Kristoffer Bengtsson styrde in 0-2, då kände jag att det här var inte HVs kväll. Och jag var nästan säker på när de gjorde 3-0 att Voutilainen släpper inte mer än max 2. Så att
fan, de kom ju ut. Jag tänker de kom ut till andra perioden. Det var ju som liksom... Det var ju som att allt hade släppt då, och så gjorde de ju 1-3 och så får de en käftsmäll 1-4. Då var det nästan var ridå ner.
Ja, men lite så. När de fick 1-3, visst kände jag att det skulle kunna finnas ett hopp. Men det kändes ändå som att Voutilainen skulle inte släppa fler puckar där. 0-3 tyckte jag ändå till slut var dödsstöten för den här kvällen. Men jag tycker ändå HV-spelarna efteråt... De pratar ändå hyfsat bra, alltså att de får glömma det. De har ändå vunnit 2 i Umeå, så det var inte allt för mycket nedsänkta huvud. Men det är klart att man får ändå lite vibbar, måste jag ändå säga, av Modo Leksand 2016. Att alltså rent mentalt hur det är för HV-spelarna här nu. Nu ska man åka match 6 och... Kanske, ja. Vi får se hur det blir här nu. Men jag får ändå lite vibbar. Kanske ändå vibbar också av Karlskrona-Timrå-serien 2018. Då låg ändå Timrå under med 3-1 i matchen. Ja, tyckte det. Ändå Timrå var det bättre laget då. Men det är mentalt läge här nu för Björklöven.
Det är ju det som är hur snabbt man svänger i de här. Hade vi suttit inför matchen och spelat in, så hade det ju allt bara, ja men det finns inte en chans. Det finns inte en chans att Björklöven kan vända det här. Men alltså nu tycker jag, det jag upplevde ganska tidigt i den här matchserien, framförallt match 1, där de såg trötta ut och du vet så här, nej det här kommer aldrig, det håller inte, det funkar inte. Och så fick de den där torskade på övertid i match 4, då kände de okej, nu är allt, går ju HVs väg. Uppdukat för fest och så den jävla käftsmällen 7-2 liksom.
Ja, alltså det blev en brutal käftsmäll och... Där i tredje perioden, alltså har du sett på Alexander Wiklund när han snurrar upp, skrinar runt Daniel Bertov och runt kassen och bara spelar fram Jakob Olofsson. Det kändes ju som att precis allting lättade för Björklöven-spelarna och att de hade skitroligt på jobbet.
Ja, det kan man nog säga att de hade, definitivt. Men du, vi har fått in en fråga här när vi ändå här inne, från Alex Berthagen. Står Adam Åhman nästa match på onsdag?
Alltså det har ju blivit en väldigt knepig situation för HV. Alltså Gunnarsson inleder med att stå i matchserien, skadar sig i match 2. Filip Larsson kastas in, förlorar de den matchen. Och sen så inleder alltså Filip Larsson att släppa 2 skott i senaste matchen. Men sen håller han ändå tätt efter det, känner man. Ja men Filip Larsson, han håller ändå måttet. Och sen så blir det här rasslet. Och så kommer Adam Åhman in i tredje perioden. Och då ställer inte alls försvaret upp på honom. Så att, alltså de har ju ett väldigt läge på målvakterna här nu. Men till frågan, ja jag tror att Adam Åhman står match 6 i Umeå, för att det var nog det de bredde lite plats för inför när man satt in honom i tredje perioden. Han har alltså inte stått sedan den 3 april. Så att lite rostighet fick de väl i alla fall bort från Adam Åhman.
Jag hade inte ställt Åhman. Jag hade fortsatt med Larsson och så hade jag i så fall ställt Åhman i en match 7. För vad händer? Lek med tanken, man ställer Åhman i match 6. Man förlorar 4-1 eller någonting. Och han släpper någon halvbillig. Då går du in i en match 7 med ett läge där som Timrå hade mot just Karlskrona, där när Timrå förlorade. Man ställde Svedberg och så ställde man in Brattström i match 7.
Alltså, ja, det är som mot Oskarshamn 2019, Oskarshamn, tänker vi på det. Ja.
Exakt, mm. Oskarshamn var det, helt rätt. Och då, ja. Alltså, fasiken, jag hade nog ställt Larsson, för han har ju gjort det bra i de här matcherna. Och skulle det då förlora med 4-1, ja, men då har man Åhman i match 7 i så fall.
Så du väljer att hålla på det kortet lite, att man har den kylan att kunna göra det i så fall?
För jag tycker man förlorade ju inte för att Larsson var dålig. Det var ju liksom inte att fan vad Larsson var dålig i kassen idag. Det var ju mer ett kollektivt lag som, där Björklund, måste jag säga, deras första period är ju, den är ju riktigt bra. Nu, jag har absolut inte sett alla Björklövens perioder och matcher den här säsongen, men den måste ju vara högt uppe, deras första period.
Jag skulle väl nästan säga att en av första perioderna som man hade uppe i Umeå, den man inte får utdelning i, jag tror det är match 3 blir det, den där man har ett gäng i ramen och får absolut inte utdelning och så får HV ett momentum i matchen. Jag skulle nästan säga att den första perioden där var en av de bättre rent spelmässigt för Björklöven. Men visst, hockey går ut på att göra mål.
Ja, nej, men de var ju effektiva och det var ju Stråle inne på efter också.
En som har steppat upp ordentligt i Björklöven här sista 3-4 matcherna, som faktiskt spräckte sin målnolla nu också, var ju Kristoffer Bengtsson. Vi vet ju faktiskt vilken kapacitet det finns i Kristoffer Bengtsson.
Det är ju faktiskt lite sparkapital. Det finns ju det på spelare i Björklöven ändå. Han är ju exakt en sån spelare som kan gå in och avgöra den här typen av matcher.
Ja, och jag menar, det finns ju hur mycket hockey som helst i en kille som Jakob Olofsson. Gustav Possler har ju någon SHL-säsong där han har väl gjort säkert 15 mål, va?
Ja, absolut. Han hade ju någon, han kom upp där, liksom, då skadade han sig, men då var han ju hur het som helst. Sen Possler kan ju vara ojämn, men hans toppar är väldigt höga. Men vi fick en också från Jesper Björklund här, och det tycker jag var ett ganska, liksom, man måste ändå fundera lite kring det. Björklöven, det som Jesper Björklund säger här. Björklöven, oavsett då hur resultatet hade varit i den här matchen, nu vann de som bekant, så tycker han vi ska prata lite varmt om Björklöven som faktiskt varit final 3 år i rad. Det är ju en jäkla styrka. Jag upplever ju när vi har kört den här podden, framförallt första året, då tokhyllar vi Björklöven. I fjol var vi ganska kritiska, de här importspelarna, och det var målvaktskris och det var allt möjligt. I år har vi också varit sådär, nej, Björklöven, du vet, det är ingen harmoni och det ser energilöst ut. Nu är man som sagt i sin tredje raka final, och det får vi säga är jävligt starkt.
Ja, men verkligen. Och det som egentligen har hänt med Björklöven är att man har ju fått en väldig, alltså sen Wall som försvann, så har man ändå fått in en tro i gruppen. Stefan Öhman har kommit in, Robert Lahti, inte den Robert Lahti, har steppat upp i båset med Stråle, och man har fått in en tro på det i gruppen och säkert gjort några förändringar i spelet i små detaljer, men det känns ju som att många har steppat upp. Jag menar, Alex Hutchins var på väg bort från Björklöven. Jag tycker han spelar fenomenalt bra nu i slutspel. Han spelar så bra slutspelshockey. Han är på och jävlas med dem, och han skapar läge, han gör mål, han producerar poäng och är en nagel i ögat på dem. Så Hutch har ju verkligen steppat upp också nu i slutspelet.
En ganska intressant spaning som vi har fått från ganska många också. Bland annat från Törn, Bosse Persson, Pavlos, Jeppsson, Simme, Daveman och Sjögren. Där de gör liknelsen mellan Mitell och Stråle. Att båda har fått en positiv effekt. Och om man tittar på det rent spelmässigt utifrån min kunskap, så är det inte helt olikt sätt de vill spela, både Björklöven med en fysisk närvaro, precis som Färjestad gör.
Ja, alltså du kan ju det där, ha öga för det där. Skulle du säga att det är fysiken som Björklöven främst har ändrat på med Stråles inträde, eller vad skulle du säga?
Ja, dels det. Tydligheten, ska jag vilja säga, i framförallt försvarsspelet, och tydligheten mot varandra. Går man så går man, liksom. Tidigare kunde jag uppleva att det var ganska otydligt. Det vet jag som spelare, när det är lite otydligt, då får man lite friheter. När man får friheter så gör man inte samma sak varje gång. Då får man inte det här maskineriet som vi ser nu i Björklöven och i Färjestad. Precis som de är inne på där, att det har ju hänt saker med de nya tränarna.
Betyder det också någonting, såklart, att Björklöven har gått från 2 tränare i båset till 3 tränare i båset, just med den här tydligheten och att man får mer tid med spelarna och kunna trycka på detaljer?
Det tror jag definitivt. Och sen när man bryter då en konstellation så där med Lahti, och så kommer det på samma sätt som Färjestad där det har varit Rodin och Pelle Pressberg, så kommer en tränare som kanske har en annan kravställning, en annan bild av hur man ska jobba. Både i då Björklöven kanske Lahti har steppat upp, och i Färjestad så har nog både Rodin och Pelle Pressberg steppat upp när det kommer in en ny röst som vill ha det på ett annat sätt.
Betyder det någonting för Björklöven respektive HV att Björklöven faktiskt har förlorat båda matcherna i Umeå, eller blir det helt nollställt?
Nej, alltså nu är det ju som så. Nu är det ju, de har ju en motivation att de ska förstöra festen lite. Det var ju det de åkte ner till Jönköping. Jag menar, champagne låg på kylning, allt det som de var inne på. Det var ju feststämning såklart. Men nu kommer man ju hem, och nu är det ju liksom, ja, men man är fortfarande där mentalt att all press är ju på HV71, all press är på HV71. För åker vi ner till Jönköping igen, då har vi vunnit 2-3 matcher där. Där är vi riktigt bra. Så att de vill ju hela tiden rulla den här bollen mot HV och sätta press på dem hela tiden. Vilket de gör med den äran.
Ja, i takt med att du såg att målen rasslade in så såg att du mässade mig att nu gick du över och kollade på den spännande U18-VM-matchen. Jag missade ju helt, men jag såg skottstatistiken i matchen. Alltså, vad var det? 51-15, och Sverige gör alltså 6 mål.
Ja, men helt. Det var så spännande. Och när jag ser den här USA var ju bättre än Sverige. Det går inte att komma ifrån. Jag skrev en krönika där i Expressen att spelar man en matchen 10 gånger så vinner USA 9 av de matcherna. Men det var den 10:e matchen idag. Hävelid, Hugo i mål. Helt fenomenal. Så jäkla bra. Stor lugn.
Det får man väl nästan utgå från när man, när man vinner med 6-4 och bara gör 15 skott.
Men det är, så är det ju. Men det bör ju förtydligas att han var så kolossalt bra. Alltså lugn och trygg, och puckarna är liksom, det känns som de är limmade mot honom när de kommer. Men det jag skulle vilja säga, om vi börjar med USA, när man ser spelarna tekniskt, hur begåvade spelarna är när de kommer upp, det är sån fart, stenhårda passningar, skott. Det är alltså ett U18-VM, men kvaliteten på USAs lag, den var så jäkla hög. Vilka spelare de hade. Men likväl så står Sverige som världsmästare. Och man har ju den här Djurgårdskedjan med Lekkerimäki, Östlund och Ögren. Alltså, helt fenomenal. Det ska bli kul att se dem i Hockeyallsvenskan nästa år. För jag menar, ser du på Djurgårdens centerlinje, då ska du ändå, du går Norman center, ja, Rensfeldt såklart, absolut, Kryger. Då har du i så fall Östlund, om du petar bort Emil Berglund då, som kanske kan gå ytter eller lite avlastningsspelare. Det är ju en bra centrallinje de har. Men det jag menar med den kedjan, alltså de kan dominera Hockeyallsvenskan redan nästa säsong. De är så bra.
Vad är det kommer falla mest på? Är det fysiken det handlar om när du kommer upp i den åldern? Att spelmässigt så behöver vi väl inte tvivla överhuvudtaget?
Det är fysiken. Just, och det mentala också, att kunna spela 3 matcher i veckan och orka ligga på en nivå. Att, jag vet själv som ung spelare, man var svinladdad för en match. Och man liksom, man bara var tokladdad, laddad. Och sen orkade man inte till nästa match. Och väl, då kom man i en svacka. Det som kommer med rutinen. Att du kliver in i en bubbla lite mer. Så tillvida att du kanske inte behöver 3 dagar för att ladda upp för en match. Så. Men det som är att Noah Östlund är ju, han kanske är den smartaste av de 3 spelarna. Men han har ju den som kanske minst fysik. Så han behöver nog mest tid. Men när han kommer växa in i sin kropp, då ser jag framför mig, ja, men en spelare ungefär som Jakob Josefsson på den nivån. Alltså det är vi pratar om. NHL-spelare, dominant europeisk spelare. Lekkerimäki har ju ett målsinne. Det är en potentiell första kedja i NHL. Ögren, det är ju växt fram mer som en liten Gabriel Landeskog för mig, som liksom rejäl, bra skridskoåkning fysiskt, men även utvecklat tekniken den här säsongen och sitt kreativa spel.
Där finns en 0-4 till, Kalle Odelius. Vad ser du för spelartyp i honom?
Kalle, ja, han behöver nog tid. Jag är inte helt säker på att, även om Djurgården tror jättehårt på honom, så är inte jag helt säker på att han kommer kunna liksom slå sig in på 6 backar i Hockeyallsvenskan nästa år. Han behöver lära sig spela lite mer defensivt och så. Men det, alltså, han är en jättefin talang, absolut. Men den bästa 0-4-backen, det är ju Mattias Hävelid. Han har ju tvillingar där. Gamla storspelaren Niklas Hävelid har ju tvillingar. Målvakten Hugo och backen Mattias. Lagom till jul så har Jeff Jacobs utvecklat honom till en topp 4-back i Linköping.
Där kan... du pratar på den nivån, alltså topp 4-back.
Ja, absolut. Alltså Hultström kommer att signa där. Du kommer ha Hultström, du kommer ha Hävelid. Ja, vad har Jesper Pettersson? Du har tre righta backar där. Det ställer ju till det lite om man vill spela en leftare under. Nej, men jag säger att han är inne på 4 backar. För hans potential och han liksom sett att han åker skridskor, passningar, vändningar, skott. Det är stjärnkvalitet. Det är inte ofta du ser en så ung back vara så dominant som han är faktiskt.
Och då kan vi säga att Shira och Kronholm och de här backarna, då är det nästan så att de behöver söka sig efter nya jobb senast i jul då?
Ja, det kan det väl kanske vara. Lite beroende på en sån som Shira lär ju få extremt svårt. För de Hultström, Jesper Pettersson och Hävelid, där har ju tre rajta backar som alla dagar i veckan kommer gå före Craig Shira, definitivt.
Och sen så ska ju Linköping in med någon till, så det blir ju lite tufft för Myrenberg också.
Ja, det kommer det bli. Men han kanske behöver lite tid också. Det kan ju vara att han måste ut i Hockeyallsvenskan och få en resa där. Typ Mora eller någonstans. Man har ju haft i alla fall målvakter i Mora och kunna kanske utbilda där en säsong och sen komma tillbaka.
Ja, för jag ser just målvakten där, Hugo Hävelid, att han kommer säkert hamna i Mora. För det finns en väldig historik av just... LHC-målvakter i Mora genom tiderna. Det är ju Ward senaste, Christian Engstrand har stått där, Högberg har ju stått där.
Ja, det är bra. Men de har ju bra förspänt också. Med bara sånt som Marcus Högberg, det ser jag dykt in frågor också. Är Marcus Högberg, är han klar för VM-truppen nu? Han håller 3-0 nu när han har spelat i Tre Kronor. Det är klart att han har stärkt sina aktier där, även om nu målvaktsbiten kommer att vara rätt hård konkurrens när det finns så väldigt många bra keeprar.
Vad ser du framför dig på tal om VM-lag? Det kommer ju dra igång här inom kort. Rasmus Dahlin är klar för VM-laget. Ser du att Sverige kan få ett starkt VM-lag?
Definitivt. Jag menar Rasmus Asplund kommer också. Så att det tyder ju på att de kommer nog plocka in så många spelare som möjligt. Så det förvånar mig inte om man kommer komma upp i någonstans norr om 15-17 spelare från NHL. Så givetvis efter fiaskot i fjol så vill nog förbundet och förbundsledningen i Garpen över spetset avsluta snyggt. Och då kommer man satsa och plocka in rejält med NHL-spelare.
Och då ger vi väl Sverige en ganska god chans då. Det blir ju inte något uttåg innan en kvartsfinal om vi säger så. Då är det minst en semifinal vi pratar om man får ihop ett sånt lag.
Absolut, nej, men det är ju ett lag som ska kunna vinna guld. Jag hävdar alltid när Sverige, i synnerhet nu när inte Ryssland är med i VM heller, så är det nästan, då är medalj nästan ett krav som man kan ha på ett svenskt landslag. Men du, när vi var inne på Linköping, så måste jag lyfta på den berömda hatten för tidigare Linköpingstränaren Dan Tangnes. De mötte alltså Zürich i finalen i den schweiziska ligan. Zürich med Rickard Grönborg. Huddinge fostrar Rickard Grönborg. Så förstår jag att det är lite... Jag, inte vilket ben jag ska stå på här. Team Tangnes eller Team Grönborg, det fattar du va?
Det är alltid... Tangnes är fostrad i Skåne, så han står jag på i alla fall.
Tangnes är en favorittränare, väldigt bra. Men då leder Zürich med 3-0 i matchen. Match 1, då ligger alltså Zürich ligger under. De kvitterar sent i matchen. Tangnes tar en coach challenge i match 1. Han får den liksom nedslagen, betyder att de får en utvisning tog. Zürich gör 3-2 tror jag det var. De avgör i det powerplayet. Så han stod ju där med långnäsa, även om jag såklart vet att han får informationen från någon på läktaren eller någonting. De förlorar match 1, de förlorar match 2, förlorar match 3. De låg under med 3-0 i matcher. De vänder och vinner vänder och vinner 4 raka matcher. De släpper på de 4 matcherna släpper de in 3 mål och nu på söndag kväll så blir de schweiziska mästare för andra året i rad. Det är stort.
Och man såg på bilderna som kom därifrån vilken jäkla härlig arena de ser ut att ha och vilket jäkla måljubel där de... det var fantastiska bilder. Ett tryck som bara går att skapa på de mest passionerade ställena i Schweiz, känns det som.
Men från en finalarena till en annan. Du är ju Jönköping och vi flyttar oss tillbaka i tiden till Luleå. Där en viss Einar Färjestadsdödan Emanuelsson gjorde mål igen.
Publikens reaktion, nu ställer sig alla upp igen inne i Kopp Norrbotten arena. Luleå har 2-1 ledning. Färjestad behöver hitta en väg tillbaka. Då kommer Einar Emanuelsson på det här sättet. Och då gör Einar Emanuelsson mål! Einar Emanuelsson gör mål! Det är inte så ofta. Han gör knappt mål i den här hockeysäsongen. Men just efter 2-1 Luleå så är hela arenan fullständigt i rörelse. Vilken inledning Luleå i den tredje perioden.
Ja, det finns någonting härligt när ett helt lag känner den här genuina lyckan över en lagkamrat som har haft det lite kämpigt, att han får sätta ett så viktigt mål som Einar ändå satte, och hela arenan bara skanderar Einar när han sätter det här 3-1 målet.
Men du, vilket tryck det var, alltså hela matchen, alltså matchen igenom så stod de ju upp i stort sett och sjöng ju. Det var ju, alltså Luleå har ju bra ståplatspublik, det är alltid bra tryck där, men min känsla och erfarenhet när jag har varit uppe i Luleå är att sittplatspubliken är ju inte så involverad, utan de sitter där och klappar lite pliktskyldigt några gånger ibland, men nu var det ju som att hela arenan levde sig med i draget och sjöng med.
Ja, men det ligger någonting och pyr i Luleå. Inte bara det att man inte har vunnit sedan 1996, utan det här, man blev blåsta på ett slutspel där man bara skulle göra det 2020. Det är finaltorsken mot Skellefteå, för, vad var det, 2013 blev det, va?
13, ja.
Ja, och det är någonting som ligger en längtan där i Luleå som gör att jag tror att sittplatspubliken verkligen kommer igång nu när de verkligen känner att nu kan vi vinna det där guldet.
Ja, nej, men det är magiskt. Det har ju varit på många ställen nu. Vi har ju varit inne på det. Det kommer ju ikväll i Karlstad när podden släpps, så är det ju match 2. Det kommer ju vara ett helt enormt tryck där också, som det har varit. Men det är ju blivit också under uppvärmning, noterade jag, i Karlstad förra veckan då när de mötte Rögle i match 6. Ingen musik på värmningen. Samma sak var i Luleå, uppfattade jag. Att liksom man involverar publiken på ett sätt som är så jäkla härligt.
Ja, men nu finns det någon röst kvar. Jag vet inte om du hörde Färjestads klackledare Nelsa i VF Hockey-podden när han knappt hade någon röst kvar där.
Nej, när det är så tajt mellan matcherna. Nu får du visserligen där, eftersom det är tisdag onsdags match, så kanske supportrar får svårt att hinna och kunna åka emellan, vilket är lite synd då. Men Färjestad hade en liten klack med sig i lördag som åkte den nätta biten. Hur många var det? 111 mil? Vi hade väl det här för något avsnitt sen, va?
Men jag tror det var 111 mil, ja. Ja, det är inte den lättaste resan att ta sig mellan de där städerna. Alltså Färjestad eller Karlstad ligger ju ganska dåligt till kommunikationsmässigt. Så att, så det är ju som det är. Men det går att ta sig mellan städerna. Det är ju inget snack om saken.
Vad såg du när du satt i din nedsjunken i din fina soffa i Malmö och såg matchen då? Vad fick du för känsla kring den här matchserien och vad den kommer att utvecklas till?
Ja, men alltså känslan var ju att Färjestad gjorde ju ändå det bra liksom, framförallt de två första perioderna, och hade väl ett visst övertag i en av perioderna, men att man sen föll igenom i den tredje perioden, så att nu känner jag att det är en väldigt press på Färjestad också, för man har ju inte legat under i någon serie här under slutspelets gång, utan det blev en liten ny situation för dem här nu, och man måste ju egentligen vinna den här matchen i Karlstad på måndag. Det kan låta väldigt hårt, men hamna i 2-0 underläge mot Luleå som är så starka, alltså det tror jag inte man klarar av att hantera.
Nej, det ser man ju då på kvartsfinalen och semifinalen när Färjestad har lett med 2-0 i matcher, vad det har betytt då för den matchserien och utvecklingen av den. Men mycket av snackisarna i efterhand, som folk har också skickat frågor angående, det är ju den här Jakob Della Ros-tacklingen som inte blev anmäld.
Ska vi börja igen den, vad du tycker om den då?
Om jag tycker om den? Eller vad jag tycker om den?
vad du tycker om den?
Jag tycker det är ett matchstraff definitivt. Jag har som vanligt laddade hem den situationen eller den perioden för att granska den tacklingen. Jag tycker att Della Ros går lite onödigt bryskt in i situationen, samtidigt som jag också noterar precis när han sätter in tacklingen så kryper Schelin ihop lite för han ska lägga ut pucken ungefär som en backen, som gör att kraften blir liksom, den blir ganska hård. Jag tycker att ett matchstraff är helt rätt. Jag är inne på, jag tycker när jag kollar den några gånger så är liksom landat in. Det har jag fått inspel på att jag säger ganska ofta.
Och du har en tendens att landa in.
Ja, jag vet. Det har du rätt i. Men när jag i alla fall har sett över situationen så tycker jag väl ändå att den inte anmälts. Jag har inga problem med det. Men ett matchstraff, definitivt.
Olivia har en synpunkt som hon skickade in ganska tidigt och det var nog många som ville att vi skulle ta upp det. Jag tycker inte det är ett matchstraff. Det är en tvåa, säger Niklas Wikegård. Det är lite politiskt. Det ligger rätt i tiden att ta ett matchstraff, säger Wikegård. Vad menar han? Vad menar han med det och vad säger vi om den kommentaren? Jag fattar inte riktigt vad han menar med det politiska i det.
Nej, det var väl kanske... Nej, egentligen inte. Det var väl mer kanske att... egentligen det vet jag inte heller riktigt vad han menar. Det var väl mer att det kanske var ett enkelt sätt när matchen ändå var klar. Alltså den var ändå avgjord. Det var väl mer så kanske att det var ett enkelt sätt att ta ett matchstraff, för det hade ingen betydelse för matchen. Och hade det kanske varit i första perioden, då hade man kanske tagit en 2+10 då för tackling i ryggen då.
Att man, ja, men det blev liksom en enkel väg för domarna att komma ur situationen så att säga. När man tittar på det så tar vi den 5 minuter och så skickar vi av det eller så vi vet att det är avgjort så att säga.
Ja, det var ju som vi satt och snackade i podden förra veckan, den här Hotalas knätackling. Där satt ju vi och sa, men gör det enkelt för att gå in och kolla på, ta en 5 då. Nu gjorde man, om det här var enkelt, jag tycker att det är ett matchstraff. Sen Niklas alltså har, jag respekterar det, att han tycker kanske att det är en 2, men i det läget när matchen, så det var kanske det mer han syftar på. Men i min bok så är det ett matchstraff alla dagar i veckan.
Henrik Andersson, vår trogna poddlyssnare, han skriver: bortsett från det mål som Luleå gjorde i tredje perioden igår lördag så tycker jag att Färjestad var det bättre laget i de 2 första perioderna. Håller ni med mig?
Nej, första ganska jämn. Kanske lite övervikt Luleå. Andra perioden tycker jag Färjestad är bättre. Tredje när de får där 2:an och 3:an där så snabbt, och då är Luleå, då stänger de den matchen. Då får Färjestad likt, kanske inte lika trubbigt som Frölunda, men man får ju svårt att komma in på Luleå. De är ju så starka på att hålla motståndarna på utsidan. Och det är ju den största utmaningen när man möter Luleå. Och det är ju Färjestad nu, att man måste ta sig in där och skapa heta lägen. Och när man väl får dem så måste man vara jäkligt effektiv, för eftersom man inte får speciellt många.
En del frågor har också kommit in gällande Per Åslund som gör en bensvepsrörelse mot en Luleå-spelare i likhet med det som Joel Lundqvist gjorde. Får man lov att göra det? Du brinner ju för de här bensvepsrörelserna och efterspelet kring dessa. Så jag låter dig bara svara på den.
Men att folk orkar älta den här Joel-grejen som då inte var någon slowfoot. Och nu var det ju en situation med Per Åslund. Helt säker på att den kollade de på. Skickade säkert till referensgruppen eller situationsrummet. Helt säker på det. Men där kanske är det inte en tillräckligt tydlig armrörelse. Det är en bensvep, det ska vara en utvisning. Men det tror jag man gjorde udda och jämnt, för Brandon Kinnemin hade en i stort identisk. Den flög helt under radarn. Och precis i början av andra perioden gjorde Brandon Kinnemin nästan en identisk som Åslund gjorde. Så den lär de garanterat att kolla på också. Då tror jag udda blev jämnt och det blev ingenting av dem.
Ska man få lov att göra så att udda blir jämnt? Eller är det också en enkel väg att ta så att säga?
Ja, sen kanske det inte var tillräckligt mycket kraft med armen, för att det liksom, du måste ju ha numera den tydliga bensvepningen som det var både på Kinnemin och Åslund tycker jag, men att man kanske inte använde armen tillräckligt tydligt för att det ska liksom rendera i en anmälan.
Henrik Andersson frågar också: Henrik, har du gett upp? Det hoppas jag verkligen inte, för du börjar fråga om Silly-nyheter kring Färjestad redan nu. Finns det någonting förutom Björklund, Tomkins, Thornberg och Axel Bergqvist? Och egentligen så finns det väl säkert saker som ligger i pipen för Färjestad, men det är väl mest spelare ut som det kan vara tal om. Gustav Rydahl lär väl ändå ha fixat det där NHL-kontraktet nu, eller vad säger du om hans spel i slutspelet?
Jättebra. Nej, men garanterat, det är tid för honom. Ska han åka så är det ju nu han ska åka. Han hade ju för ett par år sedan jag vet att han hade erbjudande, varav i alla fall en NHL-klubb sa till honom att du ska inte spela in i laget, du kommer få spela ut ur laget, det vill säga att du kommer ha en roll. Och det är inte många som får den möjligheten. Åker han över nu så kommer det väl vara på någon liknande premisser, så att han kommer alla möjligheter att slå sig in i NHL. Och en spelare som han passar där. Och när vi ändå är inne på Rydahl, noterar i matchserien när du kollar på den, kolla Johanne Tyrväinen och Rydal, den duellen mellan de spelarna. Det kommer bli, är det någonting jag kommer följa upp här, för det är en tidsfråga innan de ryker upp ordentligt.
Det är väl egentligen på centersidan man kan förvänta sig lite grejer just i Färjestad. Där har du ju Jakob Delarå som kommer försvinna ner till Schweiz, och sen så är det väl Rydal då. Så att Jocke Nordström är väl ett högaktuellt namn för Färjestad, kan vi väl nästan ana, va?
Ja, och Marcus Johansson också ett sånt namn skulle jag kunna tänka mig. Då kan man ju sitta på en bra centersida i så fall med Marcus Johansson, du har Linus Johansson, Joakim Nordström där, alltså, då har du en riktigt bra centrallinje, och det vet jag Rickard Wallin, som den tidigare storcentern han var, hur stort pris han sätter på det, och ha liksom den, det är ju det som mångt och mycket är det som är tryggheten för alla lag, och i Färjestad har vi sett i slutspelet när man har den stabila centersidan att man blir framgångsrika.
Jag har stött på Rickard Wallin här under slutspelet, och Rickard Wallin är ju en genuint trevlig människa i grunden, men särskilt trevlig i samband med matcherna är han inte. Han är inte otrevlig på något sätt, men satan vad han går in i sin bubbla. Alltså, han sa inte ett ljud till någon när han satt där framför sin dator i Ängelholm, trots att man bara satt 2-3 meter ifrån honom. Jäklar vad han brinner och vad han har längtat efter att få vara i den här bubblan.
Ja, han, som spelare var han ju så. Han var ju extrem som spelare i samband med matcher. Att vara påkopplad från alltså, över 2 timmar i sina rutiner. Exakt vad han skulle göra. Fokus, klä på värmningen, gjorde samma saker hela tiden. Han var jätteduktig på att leva i den här bubblan. Och det, jag noterar samma sak som du gör det där. Jag känner ju Wallin sen tidigare med tanke på att spela med varandra, men det är samma sak där jag träffade honom på pressläktaren där jag skulle snylta till med en bubbelvatten där och smög dit inför matchen i måndags när Färjestad mötte Rögle, och det var samma sak där. Han hälsade liksom lite pliktskyldigt och sen var han i sin bubbla och i stort sett gick därifrån.
Ja, vad tror du nu om den fortsatta matchserien? Är du inne på, som jag också, att man behöver ta den här matchen i Karlstad på måndagskvällen, Färjestad?
Ja, det är, så är det ju. Definitivt. Sen är det också, Färjestad har varit jättestarka på hemmaplan. Man har 6 raka segrar i slutspelet och egentligen alla på ett ganska övertygande sätt. Även om det krävdes förlängning där mot Rögle så var man ju mycket bättre än Rögle. Så att jag tror ändå att Färjestad kommer komma ut rätt aggressivt och kunna skapa bra tryck mot Luleå. Så att förhoppningen är ju att det blir den här långa, härliga, pulserande matchserien.
Ja, alltså vinner Färjestad så ser jag framför mig en 6-7 matcher. Det tror jag också att vi kan vara rätt överens om. Men från Färjestad till de som har gått på sommarlov. I veckan blev det klart, och det är inte officiellt, men jag har väldigt säkra uppgifter på att Johan Sundström kommer att köpas ut av Frölunda. Eller det utköpet är väl så att säga redan klart. Han kommer inte spela vidare i Frölunda. Det var väl ganska väntat att det skulle hända, men nu har det ju faktiskt hänt. Och vad är din reaktion?
Bra tror jag för båda parter. Sen är det alltid tråkigt när det är liksom en egen kille, om man säger så, en som man, ja, men Frölunda brinner för Sundström, Sundström brinner för Frölunda. Men det är klart att det var oundvikligt med tanke på den utvecklingen som Sundström har haft i Frölunda. Men med det sagt så tror jag att jag ser framför mig att han skulle kunna göra det bra typ i Växjö, som har ett litet annat sätt att spela hockey. Jag tror att han skulle vara en superbra tredje center här, till exempel. Nu kanske inte den, han kanske väljer att åka ner i Europa, i Tyskland eller någonting. Men jag tror fortsatt att det finns ett par riktigt bra år kvar i Sundström när han får spela en hockey som är lite mer kontrollerad. Inte så flänge som jag upplever att Frölundas är med liksom det här pressspelet över hela banan mycket. Att lite mer hybridspel, ställer upp och styr, läser spelet och så. Då tror jag att Sundström kommer kunna göra det bra.
Linköping har annars haft en tendens att plocka lite leftovers från andra klubbar. Han har jobbat med Claes Östman tidigare. Nu fyllde man ju på med Sebastian Strandberg och har Marcus Ljung. Och sen så vet vi inte hur det blir med Maxwell. Så att de har väl rätt så tajt på center. De har lite yngre spelare som också kommer underifrån. Så det blir väl lite för tajt i Linköping, va?
Ja, och Ian Kristoffer är ju center också där, så att nej, där tror jag kanske blir lite tight. Sen är det också beroende på allt de här utköpen, vad är de ekonomiska villkoren och vad är Sundström själv beredd att spela för. Det skulle kunna vara en rätt billig peng med ett ganska rejält tilltaget bonussystem. Och ändå med lönen från Frölunda inkluderat så är det fortsatt en bra månadslön. Så han skulle ju kanske kunna hoppa på ett så bara för att visa att han fortfarande är en jäkligt duktig spelare.
Frölunda valde ju att bekräfta 8 namn som lämnar klubben under veckan som gick här. Bland annat var ju Niklas Rubin ett av de namnen som stod. Och Hockey Ante skickar fråga, är Niklas Rubin ett namn för HV71?
Nej, det kan ju du bättre. Men spontant så tror jag att man skulle kunna gå med Gunnarsson plus en riktig kanon. Och den kanonen är ju kanske inte Rubin. Även om jag tycker att Rubin... Han är en bra målvakt. Han är ju, kan stå 20-25 bra matcher i SHL.
Nej, men Niklas Rubin kommer inte spela i Sverige nästa säsong. Jag har ganska säkra uppgifter på att han kommer hamna i finska S-et nästa säsong. Och då har vi ändå sett folk som har fått lite fart på sina karriärer där borta i finska ligan. Bland annat i S-et har ju Jakob Stenqvist varit som blev klar för Timrå i veckan efter att gått i S-et och gjort det bra i finska ligan, senare i KHL gjort det bra. Och nu kommer han ju ändå vara en av de offensivt bärande backarna i Timrå. Så det är inget dåligt ställe, även om det kanske inte är så fancy att spela just i S-et.
Men det är väl en bra möjlighet till utveckling och istid. Så att det tror jag är väl jättebra. När vi ändå är inne på målvakter, så noterar att Aftonbladet skrev att Brynäs målvaktstränare Henning Solberg skulle få sparken då från Brynäs och man skulle ta in klubbikonen Johan Honken Holmqvist. Har du någon mer information kring det här? Och frågor som också har dykt upp gällande Janne Larsson, om han som då lämnar Rögle, är han ett namn för Brynäs?
Ja, om vi börjar med Henning där så vet jag att det stämmer. Det brukar ju stämma när man skriver det så tydligt och hårt som våra konkurrenter skrev. Och jag vet att det stämmer att han blev inkallad till Johan Alsén i fredags och fick lite av ett chockbesked att han inte ska få vara kvar i klubben. Och han fick väl ingen direkt förklaring om det var någon annan som skulle in eller någonting i den stilen. Men han blir inte kvar och det blir väl lite grann så där att... Man kan tänka sig att det blir lite Brynäs-ikoner som ska in. Jag kan tänka mig att Anders Lindbäck har väl haft ett finger med i spelet. Han jobbar väl lite grann med Honken på somrarna. Så att det kanske har varit ett krav från Anders Lindbäck att han vill jobba med Honken i Brynäs. Och när det gäller Janne Larsson så kan jag också se det framför mig. Han är väl ganska tajt med Brynäs-ledningen. Och de söker efter en assisterande tränare som man inte bara har finländare i staben utan har någon... Om man får säga det, klubbikon. Janne Larsson är ju en klubbikon i alla fall som
absolut
spelare.
Definitivt. Nej, alltså jag tyckte med tanke på Vevelainens andra halva av säsongen så måste det ha funnits någonting som Solberg gjorde bra då med Vevelainen. Det var ju rörigt. Han var ju inplockad, Henning, då av Peter Andersson. Och när han kom dit så då hade Peter och alla stråle fått sparken. Så att det är klart, det var ju en ganska rörig... Alsén tog inte in honom, förstår jag menar. Så att han vill väl bygga sitt team också, kan jag tänka med Johan Alsén.
Ja, då fick de ytterligare en på sitt lönekonto. De sparkade ju den andra målvaktstränaren som var där innan också, Robin Danielsson, fick ju också gå i förtid. Och sen har de ju Peter också på ett år ytterligare i Brynäs, så att det sitter ju lite lönekostnader i klubben.
Brogis frågar då vem som blir assisterande i Rögle när Janne Larsson lämnar. Kan drömmen gå uppfyllelse om att Corey Murphy kommer tillbaka? Nu var ju Corey Murphy backtränare då, och där är ju David Prins kontrakt. Men vad har du kring tränare för som ersätter Janne Larsson i Rögle?
Ja, alltså Corey, även om nu David Prins är backtränare, så Corey kommer ju inte loss. Han har ett avtal med Helsingfors, så att han kommer inte att komma tillbaka till Sverige. Men jag vet att Fredrik Anderssons namn har varit uppe lite nu sen det stod klart att Janne lämnar Rögle. Så att där finns lite kontakt mellan Fredrik Andersson och Rögle-ledningen. Så vet inte jag hur långt fram Freddan är i det arbetet.
Jag vet att det finns ett intresse. Det är faktiskt två klubbar som har hört av sig till mig angående och för att hämta in lite information om Fredrik Andersson. Och då är ett jobb som head coach. Jag tänker såklart inte name eller liksom droppa vilka klubbar det handlar om. Men det verkar i alla fall som att det finns lite intresse kring Fredrik Andersson.
Ja, men någonstans så har ju ändå Fredrik Andersson har plockat upp Timrå två gånger, så att det är ju klart att det finns ju någonting, men sen var väl han och Timrå lite färdiga med varandra, om vi säger så.
Ja, så är det ju. Och vi fortsätter en fråga från Viktor Ekström. Det här, jag googlar ju honom minst en gång i veckan bara för att följa upp lite hur det går för Cody Curran. Då frågar ju Viktor Ekström, tror ni Cody Curran och Simon Ryfors återvänder till Rögle?
Jag skulle säga så här, att jag tror att det är större chans att Simon Ryfors återvänder till Rögle än att Cody gör det. Ryfors har väl inte riktigt kuggat i varken i farmarlaget eller och absolut inte i Tampas lag, utan jag kan se framför mig att Ryfors är en sån som återvänder till Sverige. Men lite intressant är det ju ändå att Frölunda nu har skeppat Johan Sundström, alltså gjort sig av med en center, och Ryfors är ju ändå från Kungsbacka, så skulle de kanske kunna tänka sig en sån som Simon Ryfors? Ja, jag vet inte, men annars är ju naturligtvis Rögle ett hett spår för Ryfors, för jag tror inte att han är en sån som har gjort tillräckligt starkt avtryck för att hamna ner i Schweiz, men där tror jag att Cody Curran kan hamna, för att det kommer bli ruskigt dyrt för Rögle att plocka in honom. Så att jag tror att Schweiz är det som ligger närmst om Cody väljer att spela i Europa. För Cody har inte tjänat de jättepengarna. Nu har han väl visserligen haft ett envägskontrakt i NHL. Men sett i hela karriären så är det ju inte jättesummorna han har dragit in.
Nej, det är ju en sorgens dag. Jag hade tänkt att solen skiner, det är liksom, man är munter, man är glad, det är mycket hockey. Nu droppar det att Cody Curran kommer hem till Rögle, så slänger den där i ansiktet på mig. Och dessutom, på din födelsedag också, Svensson, Robin Rosborg bland annat och några till har grattat dig. Och du får väl i alla fall ett grattis från mig också. Det är faktiskt du och Lars Lundberg som fyller år samma dag.
Ja, nu kallar du honom för Lundberg. Lindberg heter han ju trots allt.
Ja, just det. Det är lätt hänt. Jag noterar
blandar du ihop honom med Uffe och Ola Lundberg? Nu blandar du in Lars i den leken också, eller?
Nej, men de har ju podden där, Fredrik Söderlund och Lars Lundberg. De kallade för övrigt mig för Sanny Wikström i deras podd. Hörde du det?
Ja, det hörde jag.
Vilket hån! Jag bara satt i kaffet i halsgropen, satt och lyssnade på morgonen där.
Ja, men du, en rolig grej som har inträffat här i veckan var ju att Östersund har tagit sig till Hockeyallsvenskan, och den avskydda kvalserien avgjordes på bästa möjliga sätt med den dramatiken som utspelar sig. De var ju tre lag som var klara inom loppet av en minut. Ett tag var det ju Hudiksvall, ett tag var det ju Nybro när Halmstad kvitterade mot Hudik. Och senare gjorde Östersund alltså två mål inom 1:20, så att det var de som tog sig upp till Hockeyallsvenskan.
Men Nybro tog ut keepern på slutet.
Ja, exakt. Nybro tog ut keepern, för de kände ju att de var tvungna att vinna på ordinarie tid. Eller kände. Det var ett faktum. De behövde vinna på ordinarie tid. Så David Westlund, tidigare Karlskrona och Brynäs, drar pucken från förlängd mållinje 19:59 rakt in i mål. Så att det var grymt att se de glädjescenerna som utspelade sig där i Nybro när Östersund då tog klivet upp. Och ja, du satt kanske och bevakade eller kollade på Väsby när de mötte Dalen, eller hur gjorde du?
Jag ville ju någonstans liksom hylla Martin Törnbergs sista match och titta på den, så det är klart att där satt jag klistrad när Blidstrands Väsby mötte Törnbergs Dalen.
Ja, jag förstår det. Men vad säger du om Östersund och att de kommer upp i Hockeyallsvenskan? Vad ger de för chans? Vi kan väl utgå från att det blir budgetbygge och att de får bygga vidare med det de har. Kjell-Åke Andersson har väl varit där i 100 år som tränare, så han och Elias Bjur får väl leda bygget. Elias Bjur jobbar ju för övrigt som, jag tror han är säljare. Det är väl typiskt den typen av klubbar att man måste dubbeljobba.
Så är det ju. Nej, men alltså det är klart att det kommer bli tufft första år för dem, men samtidigt, jag menar, de har ju Hudiksvall nästan runt hörnet som var med och liksom hela vägen in. De finns ju spelare där de skulle kunna plocka säkert. Kommer en sån som Henrik Hetta, skulle han kunna komma hem och vara liksom en av de ledande spelarna där, till exempel med sin, alltså inte kanske rent speltekniskt, men med sitt hjärta och rutin. Men det är klart att de kommer få hyfsat tufft, men ändå spännande att det kommer ett helt nytt lag upp i Hockeyallsvenskan.
Ja, jag hoppas ju att Johan levereraren Jönsson, Nils Bergström och Henrik Hetta spelar i en toppkedja i Östersund när de sprutade in 80 poäng vardera någon säsong där i Hockeyettan. Nu är det dags igen.
Ja, nu det kravet. Sätt ihop succékedjan.
In med levereraren igen, säger jag bara. Nej, men om vi ska vara helt ärliga, jag tror att spelare som skulle kunna hamna där, en sån som Dennis Fröland har gjort liknande resa i Troja kanske, skulle kunna vara någonting. Annars så Alexander Anderberg får inte vara kvar i Södertälje. Jag hör att Felix Olsson och Jonathan Harjo inte kommer få vara kvar i Södertälje heller. Du har Bovik, kommer inte få vara kvar i Södertälje. Där finns ju lite sådana som ändå vet hur man producerar i hockeyallsvenskan. Och, alltså, man ska passa sig när man säger Norrland, för jag menar Harjo och Felix Olsson, de är ju från Piteå. Det är säkert 6-7 timmar från Östersund. Men, så att de skulle väl kunna vara lite lokala spelare att bygga kring då.
Men det är intressant, du nämnde Södertälje där som gör om. Det är ett lagbygge som jag ser fram emot spänning. Hur Georgsson sätter ihop det där laget och formerar det och vilken prägel det blir på det med ny tränare och så. Det ska bli väldigt intressant att se Södertälje som ändå har förutsättningar för att kunna vara en framgångsrik klubb som ska vara med och knacka på där i stort sett varje säsong upp till SHL.
Ja, men verkligen. Och han har väl ändå börjat värva från en annan hylla än vad det har varit tidigare. Daniel Norbe är ju ändå en toppspelare i hockeyallsvenskan. Filip Engsund som kommer från Djurgården och kommer från SHL-spel senaste 3 säsongerna. Och Filip Engsund var ju ändå en bärande center i det Oskarshamnslag som gick upp 2019. Så att det är ju en jättebra värvning. Och, nej, han ska väl först bereda lite plats för det han ska ha in. För att han sitter på ganska tjock trupp, så han måste ju göra lite... Börja med att göra lite utköp så han får sätta sin egen prägel på det här. Vi har fått en fråga även från 7-7. Bör inte domarbasen Thomas Torsbrink bytas ut till en mer starkare personlighet samt att domar mer bör inkluderas i C-more sändningar för att de ska vara tillgängliga för intervjuer före pauser samt efter matcher för att på så sätt lyfta och förstå deras jobb som är viktiga spelet? Och jag vill väl minnas att domarna ändå har varit med förhållandevis mycket även i pauser under säsongen.
Det finns gånger som de har varit det. Jag vet att Micke Nord var det en gång uppe i Luleå för att förklara något mål, eller om det var Micke Holm kanske. Det har ju hänt. Huruvida man då, för att svara på frågan, om man ska byta ut Thomas Torsbrink, har inget fog för att säga det. Jag vet ju att de har ju utökat den. Nu jobbar ju Patrik Sjöberg för SHL också. Gamla stordomaren. Han jobbar ju också i relationsbyggande med domarna. Jag vet också att när jag var i Göteborg så var det en beteendevetare, en psykolog, jag vet inte hans exakta titel, som har jobbat 2 år med domarna då. Han var på den matchen för att jobba med beteende med domarna. Så att jag upplever ändå att de har fått lite kanske bättre förutsättningar. Om det är på grund av Torsbrink eller om det är SHL som har insett att man måste lägga mer pengar, det har jag ingen aning om. Men jag tycker att de gångerna Torsbrink, han svarar på frågor. Vi har haft han i studion några gånger. Sen hur han är mot domarna. Sen tror jag att oavsett vem som är domarcoach så är det ändå det är inget lag på det sättet. Även om de håller ihop så är ju alla där och gör sista matchen. Alla vill ju vara där, Micke Nord och Björk och Ölund där till exempel, och gör den sista avgörande matchen. Så att därför blir det kanske ganska svårcoachat jobb för Torsbrink till exempel.
Och sen är det ju faktiskt så att det är ju Patrik Sjöberg som du nämnde då som är ansvarig gentemot huvuddomarna i SHL. Det är han som har en väldigt daglig dialog med huvuddomarna. Sen har man ju en som är ansvarig för linjedomarna, så att det är väldigt tydligt att det är Sjöberg som håller en väldigt stark dialog med huvuddomarna i SHL.
Men vem håller dialogen med Oskar Alsenfelt då? För det här Vredhök ställer en fråga då kring Oskar Alsenfelt. Att det var totalt tystnad, totalt locket på fortfarande. Kommer vi aldrig få veta varför Malmö bröt med Oskar Alsenfelt?
Det tror jag att vi kommer att få veta. Men eftersom de är inne i, får man säga, en förhandling om vad som ska ske i framtiden, så är det så att Oskar ska arbeta inom klubben. Eller ska han spela vidare någon annanstans? Vad finns det för någonting? Vad kommer man ha för typ av deal om man släpper honom på ett utköp och så vidare? Det är väl lite det som blir avgörande. Men tids nog, det är ju ganska färskt det nu. Så sen om det dröjer 4 månader eller om det dröjer 2 veckor. Men tids nog så kommer det klarna från något håll. För att just nu sitter man rakt av i en förhandling om vad som ska hända. Och det är ingen av parterna som tjänar på att kasta skit på den andra. Ja, nu har vi kommit in i sköna maj, så att nu till... Ja, jag ser nu att du är lite besviken nu. Du är nu besviken
pengarna slut.
Nu.
Pengarna är slut.
Nu blir det inga torsdagsavsnitt mer. Ja, podcasten är slut. Men vi kommer att köra på i alla fall så länge det pågår hockey här i Sverige. Så får vi se till att ha ett riktigt rafflande avsnitt. Eller rafflande vet jag inte, men ett innehållsrikt sista avsnitt. Men vi är inte där ännu, utan vi återkommer nästa måndag med ett nytt Sanni och Svensson.
Så håll ut en vecka. Men det har varit kul att köra torsdagar också. Men nu när det inte är lika mycket matcher längre, så räcker det med ett avsnitt i veckan. Så tills dess, tills nästa måndag, ha det så bra. Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.